Kapitel 16. Läkarkåren är Big Pharmas säljkår. Vi är nu framme vid våren 2014 och jag har ju vid den här tiden ganska mycket att stå i för egen del. Med min galopperande prostatacancer där jag underkastar mig en stenhård diet, tar en mängd olika vitaminer, supplement och springer mellan olika läkarkliniker och försök och får förslag på olika behandlingsmetoder. Tyvärr får jag under den här tiden inte tillräckligt med tid att hålla mig 100% ajour med utvecklingen för min mamma. Men då Sundsvalls kommun efter debaclet i förvaltningsrätten i januari och efterföljande offentliga tidningsdebatt med socialnämndens ordförande Mats Johan Adner i mars-april så följer en period av relativt lugn. Jag kan hålla de galna kvinnorna vid Sundsvalls kommun stången trots alla mina egna bestyr med hälsan. Den sjuka sjukvårdens syn på äldres hälsa. Då media rapporterade om familjen, fallet Mariana, som det då kallades, så uppmärksammades det här av en del olika intresseorganisationer. En sån organisation som ville intervjua mig och veta mer var RFHL, det vill säga Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare. Egentligen en ganska märklig koppling, men den gode Per Sternbäck vid RFHL hade framsynt som man är insett att det sannolikt fanns ett enormt mörkertal bland alla äldre vilka kraftigt övermedicineras med mycket farliga kemiska och giftiga cocktails, där narkotiska preparat är ett inte helt oväsentligt inslag i den samlade bilden av förskrivna preparat. Hur många av oss inser att våra gamlingar ofrivilligt blir veritabla knarkare på äldre dagar? När Per utvecklade sina tankar blev jag böjd att hålla med honom. Problemet är nog betydligt större i omfattning än vad vi ens har en föreställning om. När jag själv forskat kring detta hade jag ju kommit i kontakt med en rad olika läkare vilka vittnade om att överförskrivningen till äldre av allsköns giftiga och kemiska preparat hade en omfattning som vi väldigt få har en aning om. Det här är definitivt ett gigantiskt problem, men det är nästan helt okänt för den stora breda allmänheten. Yngve Gustafsson, en känd geriatriker från Umeå, var i den vilken i en tv-serie för en del år sedan från ett äldreboende i Lycksele hade uttalat sig synnerligen kritiskt om ofoget att slentrianmässigt förskriva alla dessa starkt toxiska och vanebildande preparat till de äldre vid olika former av äldreboende. Jag kontaktade honom, men han verifierade Per Sternbäcks antag beträffande omfattningen bland de äldre. En insikt som gjorde mig övertygad om att också försöka hjälpa till att sprida de här insikterna till en större allmänhet. Yngve Gustafsson verifierade också personligen den medvetna överförskrivning av kemiska cocktails som till exempel P. Magnusson initierat för min mamma. Vilka är ansvariga, men framförallt varför tillåts det pågå? I min värld är det normalt alltid det juridiska ansvaret som måste landa hos någon. Vilken medvetet medverkar till att olika preparat försöker göra våra gamlingar till ovetande narkomaner. Frågan var ju bara vem eller vilka som ytterst bär ansvaret för det här får pågå inom svensk äldreomsorg. Det fanns dock fortfarande en fråga som jag inte riktigt förstod. Och det var frågan om varför man ville proppa i våra äldre de här toxiska och vanebildande preparaten. Ja, en av anledningarna var givetvis att äldreomsorgen av kostnadsskäl ville ha lättvårdade och fogliga gamlingar att ta hand om. Men vilka andra skäl kunde det finnas för att vilja göra lilla timida moster Svea till en fullfjättrad narkoman på gamla dagar? Förklaringen låg vid den första anblick lite för nära för att jag skulle inse och förstå. Psykiatrisk tvångsvård. Samhällets företrädare har ju allt sedan sossarna början 1900-talet introducerat sina rasbiologiska studier och sina masssteriliseringar. Då har de behövt erforderliga tvångsmedel för att man utan insyn och mer ingående laglighetsprövning skulle kunna intervenera med tvångsåtgärder av olika typ. Och det var nu jag skulle komma till en insikt som skrämde mig ordentligt. Jag råkade vid mina efterforskningar hitta en artikel i Dagens Juridik som satte mig på spåren varför samhället ansåg sig behöva de här tvångsåtgärderna. Men också en skrämmande insikt om den djupa allvarliga korruption som råder inom svensk rättsväsende. Svenska domstolar utmärker sig och nyår på ett skamlöst sätt då de beredvilligt utan minsta tvekan medverkat till en legitimering av dessa samhällets långtgående tvångsåtgärder. Sätt dig nu till rätta och inse vilken bristande rättssäkerhet som existerar i dagens Sverige. Det här är en artikel från, som sagt, från Dagens Juridik, och rubriken är Förvaltningsdomstolarna får kritik, och jag citerar: domskälen i samtliga granskade domar stred mot lagen. JO säger, intetsägande motiveringar. Det måste vara möjligt för den som utsätts för samhällets tvångsåtgärder att förstå skälen för åtgärden. Det skriver JO som har granskat 5 fall där förvaltningsrätten i Linköping dömt personer psykiatrisk tvångsvård. Enligt granskningen uppfyller inget av avgörandena kraven på motivering, och 4 domare får därför kritik. En förutsättning för att kunna döma någon till psykiatrisk tvångsvård är att patienten har en allvarlig störning. För att kunna döma någon till sluten vård gäller att personen har ett oundgängligt behov av vård dygnet runt. Dessutom krävs att patienten själv motsätter sig vården. I 5 fall som avgjorts av förvaltningsrätten i Linköping anser dock EU att dessa krav inte är uppfyllda i domstolens motivering till domarna. I ett av fallen har patienten invänt att hon inte anser sig lida av någon allvarlig störning. I ett annat fall framför patienten att vården skulle kunna ske på frivillig basis. Ingen av dessa invändningar ägnas någon som helst uppmärksamhet i domskälen. Domskälen i de här 5 fallen är också anmärkningsvärt lika enligt EU. Domstolen har kortfattat summerat att patienten lider av en störning, att personen motsätter sig vård och att rekvisiten för att döma för tvångsvård därmed är uppfyllda. Justitieombudsmannen Lars Lindström har uppmärksammat detta och skriver: den som läser de här 5 domarna slås av att motiveringarna, de egentliga domskälen, i väsentliga delar är nästintill ordagrant likadana i de 5 domarna. Motiveringarna saknar anknytning till de omständigheter som rätten har bedömt i målen och är helt enkelt bara redovisningar av själva lagtexten. JO fortsätter. Det måste vara möjligt för den som utsätts för samhällets tvångsåtgärder att förstå skälen för åtgärden och ha möjligheten att överklaga. Det måste också vara möjligt för den som i efterhand vill granska tvångsåtgärder av det här slaget att göra det utan att hindras av intetsägande och ogenomträngliga motiveringar. Det är därför viktigt att domarna motiveras så att det inte råder någon tvekan om hur bedömningen har gjorts. Avslutningsvis skriver JO att han inte anser att domskälen i något av de 5 fallen uppfyller de lagställda kraven. Och 4 domare vid förvaltningsrätten i Linköping får det här för kritik. Och det här är som sagt en artikel ur Dagens Juridik 2014 i maj. Kopplingen till min mammas ärende. Det var nu i efterhand som det på allvar började gå upp för mig hur kommunernas äldreomsorg allt för ofta använde våldsam överförskrivning av kemiska och starkt psykosframkallande narkotiska preparat för att just kunna åberopa lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, på de gamla, vilka är särskilt vårdkrävande. Det är en fullständigt vidrig människosyn som finns så enormt utbredd inom det kommunala vård- och omsorgssverige. De äldre omvandlas med hjälp av kemiska cocktails till viljelösa och kemiskt lobotomerade zombies, så att den kommunala sjukvården och äldreomsorgen, arm i arm och utan några större protester, efter helt eget gottfinnande och av kostnadsskäl, kan omplacera drogberoende åldringar till mindre vårdkrävande institutioner av typen gruppboende för särskilt dementa. Jo, raffinerat så det förslår, men ack så vidrigt och totalt omänskligt. Det är nästan svårt att skriva om. Även om det nu gått några år så blir jag mycket illamående av insikterna hur illa ställt det faktiskt är. Jag börjar nu verkligen skatta min lyckliga stjärna för att jag sista stund lyckats stoppa de här komplett galna socialtjänstkvinnorna vid Sundsvalls kommun från att få min mamma flytta till en annan boendeform. Läkarkårens bristande etik får mig att må illa. Det behöver från början påpekas att jag med den här rubriken självklart inte menar alla läkare, men någonting är allvarligt fel om läkare med behandlingsansvar för våra äldre har så låg moral och etikuppfattning att de mer eller mindre aktivt själva medverkar till dödshjälp och eutanasi. En sån läkare, Gösta Bucht, vilket till en början gav ett vederhäftigt intryck, men allt eftersom vår dialog så insåg han sitt eget predikament och började därför inta en mer allt tilltagande försvarsattityd för sin yrkeskårs vägnar. Men han är bara en i raden av alla de här läkarna vars samvete tycks inrymma ett obegränsat utrymme av förnekelse vad de här åstadkommer i sin yrkesutövning. Hur kan det ha blivit så illa med en tidigare så aktad yrkeskår? Brister i läkares utbildning? Ja, någonting måste ju rimligen brista i läkare och övriga sjukvårdspersonalens utbildning. Då man senare i sin praktiska yrkesutövning inte på minsta sätt ser konsekvenserna hos patienterna som resultatet av sin lagenliga rätt att förskriva allvarligt vanebildande och narkotiska preparat. Det är ett uppenbart brott mot en ed man som läkare så högtidligt avlagt i samband med erhållandet av sin legitimation. En annan möjlig förklaring är att man under sin utbildning inte förstått sin yrkesroll på rätt sätt. Frågan om varför inte läkarkåren av egen kraft ser sin egen roll i det tilltagande förfallet inom svensk sjukvård kvarstår, i alla fall för mig, med oförminskad kraft. Jag vill faktiskt gå så långt som att säga att det är läkarnas rätt att med sina receptblock förskriva alla dessa droger därmed har samma innebörd som en öppen, citat, vapenlicens att med oinskränkta möjligheter skada och döda ovetande patienter. Och då i synnerhet gamla, sjuka och svaga individer. Att bota sina patienter är det inte längre frågan om. Det handlar bara om att lindra symptom med ett gigantiskt sortiment av mer eller mindre kraftiga och giftiga droger från det läkemedelsindustriella komplexet, eller vad vi numera i dagligt tal kallar Big Pharma. Att ifrån grunden bygga upp människors hälsa med rätt kost, en sundare livsföring samt med olika vitaminer och kosttillskott se till att även gamla förbättrar sitt immunförsvar och därmed står emot olika sjukdomar, ja, det är det inte längre frågan om. För det tjänar ju inte Big Pharma några stora pengar på. Vad lär sig då läkarna egentligen under sin utbildning? Big Pharmas lobbyverksamhet får effekter. Ja, det är min fasta övertygelse om att Big Pharmas alla olika lobbykanaler spelar väldigt väl in. Läkemedelsindustrin har som sitt övergripande mål att sälja in sina olika preparat till så många som möjligt. Inte att medverka till bot av olika sjukdomstillstånd. Bot ger ju inga uthålliga vinster. Jag är medveten om att det kan förefalla som en brutal och grov överdrift, men låt mig utveckla resonemanget en smula. I all grundläggande marknadsföring finns ju uppfattningen att man med olika och riktade insatser vill påverka marknadens olika aktörer i flera led och olika dimensioner. Läkemedelshantering är en verksamhet som i formell bemärkelse är ganska strikt omgärdad av kontroll, reglering och lagstiftning. Inte för inte så vilar till exempel Läkemedelsverket att granska och godkänna olika preparat. Något som sker genom olika avgiftsuttag från tillverkarna för att de ska få sälja sina preparat på en ganska hård reglerad marknad. Det vill säga Sverige via olika apoteksbolag, numera också av en del andra kanaler. Läkemedelsverkets intäkter kommer till 95% från läkemedelsbolagen. Och därför är intresset ömsesidigt att få så många preparat som möjligt godkända. Om därför Big Pharma och de olika aktörerna i olika led på alla sätt kan påverka, så underlättar ju det självklart den egna marknadspenetrationen för de preparat man tar fram. För att i huvudsak kunna dämpa symptom. Konkret så finansierar Big Pharma via olika kanaler, till exempel alla möjliga forskningsprojekt. Det gäller oavsett om forskningen sker i privat eller offentlig regi. Tillvägagångssätten är lite olika, men läkemedelslobbyn knyter dock ofta med sitt ekonomiska stöd samman olika forskare från olika håll för gränsöverskridande och flerdimensionella forskningsprojekt. På så sätt kan läkemedelsbolagen skapa olika former av tacksamhetsskuld, starka lojalitetsband och ge de inblandade förbättrade karriärmöjligheter. De får samtidigt full insyn och därmed stora möjligheter att styra forskningsresultatet så att det bäst gynnar dem själva. Naturligtvis sker inte det här så öppet och enkelt som jag nu beskriver det, men exemplen för olika preparat tas fram är ju dessvärre oräkneliga. Ta bara den just nu högaktuella vaccinforskningen, eller varför inte den så kallade Macchiarini-skandalen med luftstrupar på KI förut. Båda är skolboksexempel för när Big Pharma exekverar all sin kraft och alla sina resurser i syfte att tjäna pengar. Det mest problematiska är att så många av läkarkåren säljer sig till medverkan i de här aktiviteterna. När nya preparat introduceras på marknaden är läkarnas roll densamma som de värsta knarklangarna. Där man brukar säga att the first fix is for free. Det vill säga, de medverkar till att inte tont anande människor litar blint på en yrkeskår som är så genomkorrumperad av Big Pharmas alla olika lobbykanaler. I fallet med den så kallade Macchiarini-skandalen gick det för en gångs skull ordentligt snett, men såg vi några allvarliga konsekvenser för de inblandade? Svaret vet vi alla är nej. Läkarutbildningen till stor del styrd av Big Pharma. När läkare genomgår sin utbildning så ligger det mycket fokus på att kunna vilka olika preparat som finns tillgängliga för att lindra och dämpa symptom på olika sjukdomstillstånd. För att få den bästa och mest uppdaterade kunskapen står ju mängder med olika lobbyorganisationer beredda att på olika sätt stötta läkarutbildningen med de senaste rönen. Ofta tar till och med de olika lärosätena själva aktiv hjälp från de olika branschorganisationerna för att kunna öka kunskapsnivån på de läkare som de utbildar. Inte sällan finansierar och tillhandahåller olika branschorganisationer även kurslitteratur. Vem som helst kan ju inse att blivande läkare därför präglas av de branschorganisationer och företag som spenderar mest på dem under deras utbildning. Att olika Big Pharma-representanter i förklädnad av forskare och framstående läkare deltar i olika seminarier, kongresser, höjer deras egen status samtidigt som det, förutom avsevärda inkomstförstärkningar, också är ett försåtligt sätt att lojalitetsmässigt knyta läkare till sig så att de utnyttjar sina receptblock på rätt sätt. För inte allt för många år sedan kunde man till och med se hur läkares receptblock hade förtryckt läkemedelsbolagsreklam på varje sida. Säg den läkare vilken inte blev påverkad av den här helt osannolika marknadsföringen. För att inte tala om den effekt det hade på patienten och den receptarie vid apoteket som skulle effektuera läkarens ordination och förskrivning. Min kritik mot läkarkårens utbildning är att den utvecklar en mycket märklig syn på sin egen yrkesroll som inte är till gagn för de patienter den ska ha som behandlingsansvaret för efter sin utbildning. Det vore som att bilverkstadskillen som ska byta tändstift i bilens motor bara känner till egenskaperna för de tändstift han fått kännedom under sin utbildning. Att det finns en massa andra olika fabrikat med en lång rad egenskaper är något han medvetet bortser ifrån då han själv bara känner till ett fabrikat. Vanan att som läkare aldrig bli ifrågasatt. Om jag lämnar in min bil på verkstad och problemet kvarstår efter verkstadsbesöket så åker jag ju sannolikt tillbaka till verkstaden och vill få det problem jag lämnat in bilen för åtgärdat. Den normala verkstaden tar till sig mina klagomål och åtgärdar sannolikt sitt misstag inom ramen för en garanti de utställer i samma stund som jag anlitar dem. Allt är frid och fröjd och affärsrelationer kan fortsätta parterna emellan. Tar vi läkare som yrkeskår så har de i sin utbildning sannolikt aldrig fått lära sig att en patient är att jämställa med en kund, vilken betalar för läkarens tjänster, och men med ett visst inslag av skattesubventioner, åtminstone i Sverige. Inte heller verkar läkaren i sin yrkesutbildning fått ens de mest basala insikterna om gällande lagstiftning, som i väldigt mycket reglerar deras yrkesutövning. Att få den vita rocken över sina axlar tycks göra något åt synen på sig själv i sin yrkesutövning. Kanske bilverkstadens kundmottagare skulle möta sina kunder i samma sorts vita rock. Alla förslag från läkare om behandling och mediciner kräver samråd och patientens samtycke. Lagtexten kring det här med samråd och samtyckesregler är övertydliga för att just förhindra senare problem och tillhörande tvister där läkaren i olika tillsynsprocesser och eventuella åtal kan hamna i rejäla trångmål för att i värsta fall också bli av med legitimationen och bli dömd i domstol. Hur många ser sina besök hos läkaren på ungefär samma sätt som när du besöker bilverkstaden för att få ett kostnadsförslag för de åtgärder som verkstaden föreslår? Varför det förhåller sig på det här sättet då det gäller just läkare har sannolikt att göra med en myt som omhuldats av läkaryrkets status allt sedan fältskärens tid. Jag talar i de här avseenden med stor erfarenhet från mina egna upplevelser från såväl mammas del som för min egen. När jag på grund av min prostatacancer remitterades till Södersjukhusets onkologmottagning och läkaren där tog för givet att jag skulle acceptera dennes behandlingsförslag om strålningsterapi, så uppstod det nästan till tumult då jag frågade varför han tog så givet att jag skulle acceptera strålning som terapi. Hans motfråga, om jag ifrågasatte hans kompetens, avslöjar tydligt hur illa ställt det med läkarkårens insikter på juridikens område. Han blev allvarligt förtörnad när jag redogjorde för rättsläget på det här området. Samtyckesregler verkar han inte ha en aning om. Jag bad Artimo att få återkomma när jag inhämtat alternativa behandlingsförslag. Således inget att förundras över att läkarkåren ser sig själva som gudar vilka står över svensk lagstiftning. Korrekta fullmakter gäller också inom svensk sjukvård. När det gäller min mamma så var ju läget ännu värre än när patienten hade överlåtit sina ställningstaganden till mig genom en legalt korrekt fullmakt. Alla, och då menar jag verkligen alla, inom svensk sjukvård tycks tro att fullmakter inte gäller inom den disciplinen. Självklart ska inte läkarna själva belastas ensamma för den här okunskapen. Deras uppfattning stöds ju aktivt av tillsynsmyndigheten IVO. Sveriges kommuner och regioner, SKR, agerar också för att på alla plan ge sjukvården uppfattningen att fullmakter inte gäller inom svensk sjukvård. Därav den vitt spridda missuppfattningen att fullmakten saknar rättsverkan inom sjukvården. Däremot så är den regelverksförskrivande myndigheten för svensk sjukvård, det vill säga Socialstyrelsen, helt klar över att en korrekt fullmakt också har full rättsverkan inom alla former av svensk sjukvård. För jag frågade nämligen Socialstyrelsens myndighetsjurist på ett inträngande sätt hur de i sin egenskap av regelverksförskrivande myndighet på sjukvårdens område såg på fullmakter. Och de bekräftade mitt antagande att en korrekt utformad fullmakt är ett civilrättsligt avtal, ingånget mellan två parter enligt med vad som föreskrivs i avtalslagen. En i och för sig ganska gammal lag från 1915, men still going strong. Så vitt jag känner till är aldrig fullmaktens rättsverkan inom sjukvården prövad i domstol. Som framgår av ett annat kapitel så har jag diskuterat den här frågan på ett mer ingående sätt och frågan om gode män och förvaltare var uppe för lagstiftningsändringar. Se även den fördjupning som återfinns i kapitel 26. Jag glömmer aldrig hur jag bjöds in till en paneldebatt i riksdagen om kameraövervakningslagens framtid. Där satt då den dåvarande generaldirektören för Datainspektionen, Göran Gräslund, alias Gräslige Gräslund. Han liksom folkpartisten Johan Persson verkade förstå noll av fullmakters rättsverkan inom den kommunala sjukvården och inom hemtjänsten. Diskussionens vågor gick höga om fullmakters rättsverkan i förhållande till annan så kallad korsande lagstiftning, såsom till exempel rätten att ha kameror uppsatta i sin egen bostad. Men den här sortens möten och diskussioner var ju för mig vardagsmat vid den här tiden. Jag visste ju faktiskt mycket mer än de här olika särintressena. Patientlagens räckvidd tycks begränsad gentemot kommunernas vanvård. Det kom 2015-01-01 en ny patientlag. Kort sagt kan man fråga sig varför. När ingen inom vården följer den eller ens bryr sig om att den finns. I den lagen regleras såväl samråd som samtycke. I den kommunala vårdsvängen såväl som inom landstingsvården är man totalt ovetande om den här relativt nya lagstiftningen som manifesterar ett utökat skydd för patientperspektivet. Om oturen, citat, skulle vara framme och någon patient mot bättre vetande skulle inkomma med en anmälan så finns det ju ingen som helst straffpåföljd inskriven i den här lagen. Det går rent praktiskt att jämställa med att gå mot röd gubbe vid ett övergångsställe eller att cykla utan hjälm. Ännu en helt meningslös lag som inte avskräcker maktgalna och kriminella myndighetsutövare inom offentlig sektor. Inom lagstiftande församlingen, det vill säga riksdagen, tycks okunskapen vara massiv. Varför skapar man lagar utan straffrättslig påföljd? Hur många äldre, svaga och sjuka har ens en aning om vilka rättigheter de har som patienter? Nej, vi anhöriga måste samlas och driva rättsärenden i våra domstolar för att åtminstone peka på de här vansinnigheterna. Myndighetskorruption med hjälp av rättsvårdande instanser. EUs olika lagar, svensk grundlag, vanlig svensk lagstiftning och olika myndighetsförordningar är bara pappersprodukter så länge rättsväsendet med alla medel försöker skydda offentlighetens olika tjänstemän från det personliga ansvaret. Den här formen av korruption gör att bland annat kommunala dödsänglar lugnt kan fortsätta med sina övergrepp mot våra stackars äldre, svaga och sjuka. Jag skäms över att vara svensk så länge det här kan fortgå. Det är så långt ifrån den dröm våra nu äldre hade om ett mänskligt samhälle där vi tillsammans värnar om individens lagstadgade rättigheter att av samhället få den hjälp som den behöver på äldre dagar. En rätt som den gamla ekonomiskt med sin skatt bidragit till under hela sitt yrkesverksamma liv. Upprop till alla med åldrande föräldrar. Se nu för Guds skull till att i god tid skriva korrekta fullmakter så era föräldrar inte blir lämnade till godtycklig behandling av fullständigt maktgalna myndighetsutövare inom såväl den kommunala sektorn som sjukvårdssektorn. Se fullmakten som den form av garanti du som minst behöver om du vill komma till tals med dessa galningar när dina föräldrar behöver dig som mest. Vi måste alla stå upp för våra lagenliga rättigheter och få stopp på det olagliga tolkningsföreträde som fullständigt inkompetenta och maktgalna myndighetsutövare försöker få oss att underkasta oss.